Den kinesiska trädgården av Jan Mårtensson.
Kapitel 1. På något egendomligt sätt kände jag mig iakttagen där jag satt med min Bombay Sapphire spetsad med en aningstorr vit martini. Två små oliver på en tandpetare och en lövtunn strimma citronskal krönte verket. En iskall, perfekt dry martini. Jag såg mig om i det stora rummet. Högt i tak men ändå ombonat. Bokhyllor längs väggarna, en brasa sprakad i den öppna spisen, djupa fåtöljer, runda bord. En hemtrevlig miljö och en oas vid Hyde Park jag alltid återvänder till under mina Londonbesök. Hotel Lainsbury's bar har också en av de längsta drinklisterna. Antalet varianter av dry martini är nästan armslång och jag brukar alltid kontrollera om det kommit några nya tillskott. Men idag hade jag hållit mig på den konservativa sidan, kände inte för några experiment. Det senaste i den vägen hade varit operakällarens blåbärsmartini med några blåbär på tandpetaren, men resultatet hade blivit mer exotiskt än gott. Det fanns inte många gäster än, kvällen var för tidig. Men ingen verkade ta notis om mig där de satt vid sina drinkar, och varför skulle de göra det? Ändå kände jag att någon tittade på mig. Då kom jag på det. På ena väggen hängde ett porträtt av en vacker kvinna i tidstypisk barockklänning, säkert 1600-talsmålning. De stora, självfulla ögonen såg på mig. Den runda barmen steg ur en sky av spetsar över den voluminösa klänningen i mörk guldfärg. Det långa håret föll över mjölkvita skulder och den ena armen höll hon behagfullt och beskyddande över huvudet på ett litet allegoriskt lamm vid hennes sida. I bakgrunden skymtade blommor. Jag log för mig själv. Tala om självupptagenhet. Här inbillar jag mig till och med att porträtten är intresserade av mig. Ett porträtt av en kvinna som levt för över 300 år sedan. Tur att inte Francine var här, hon hade stannat i Stockholm. Tjänsten krävde sina offer. Hade man en av de högsta posterna i Säpo fick man underkasta sig ibland hårdhänta krav och tuffa intrång på fritid och privatliv. Men jag blev nyfiken på tavlan på väggen. Vem var kvinnan i den breda ramen? När den gamla servitören kom med notan frågade jag honom. Han log och såg vänligt på mig. Vet ni inte det? Nell Gwyn förstås. Charles den andres älskarinna. Det hör till allmänbildningen. Men ni är ju utlänning så ni är förlåten. Och han log igen. Jag skämtar. Men det är många som frågar. Nell Gwyn? Var det inte hon som sålde apelsiner på teatern? Det ringer en liten klocka någonstans. Inte illa för att vara en utlänning faktiskt. Jo då, hon började som apelsinförsäljerska på Kungliga teatern i Drury Lane. Nell var så söt och slagfärdig att hon fick bli aktris. Hon slog igenom med dunder och brak. Så träffade hon kungen och sen gick det som det gick. Hans hov var ju ökänt för sina lösa seder, fortsatte han. Och en son fick hon med kungen, hertigen av St. Albans. Man måste ju läsa på när man har så många frågvisa gäster. Och det tunna leendet var tillbaka. Sann kärlek var det, sir. Och det sista kungen sa på sin dödsbädd var att hans bror skulle ta hand om henne. Let not poor Nelly starve. Det var intressant att höra, sa jag, och gav med dricksen jag hade tänkt. Det var alltså en berömd kunglig maitress som såg på mig från väggen. Och jag tänkte på den funktion som funnits med i nästan alla kungliga hov långt fram i modern tid. Hur politiska resonemangspartier mellan olika förstehus hade resulterat i oftast olyckliga äktenskap mellan makar som i många fall aldrig träffade varann före bröllopet. Inte sällan hade också de porträtt som utväxlades mellan parterna våldsamt överdrivit deras yttre företräden. Det var sällan det hade sagt klick. Bristen på kärlek och värme i den äkta sängen kompenserades med vackra, begåvade och inte sällan härsklyssna och manipulerande lyxsökerskor som berikade sig ur den kungliga skattkammaren. Och monarken hade fritt spelrum för sina lustar, gick fram som slottemaskiner i sina hov och nedlade kvinnor till höger och vänster. August den starka av Polen lär ha haft inte mindre än 400 utomäktenskapliga barn. Bastarder, som de med tidens älskvärda språkbruk benämndes. Kungarnas ofta enväldiga position gav dem också fritt tillträde till skattkamrarna som de hänsynslöst kunde utnyttja till sina älskarinnors båtnad.